äntligen onsdag får jag säga den här gången. Vi har bytt inspelningsdag på grund av att vi ska ha stor baluns i hockeyhubben på den här onsdagskvällen. Vi ska nämligen fira Hans Abris Abrahamsson. Har ju fyllt 50 år och nu ska vi gå ut och ha en fin middag. Grattis efterskott, Abris.
Ja, stort tack. Det var ett utdraget firande detta. Det är ju snart ett år sedan jag fyllde.
Men man fyller ju bara 50 en gång också.
Jo, det är det. Men nu är vi inne på 51 nästan.
Du har varit med länge. Vad är ditt roligaste hockeyminne genom tiderna? Och säg inte oj nu innan du svarar.
Ja, du hade inte kunnat förberett mig på den precis innan vi startade.
Det blir roligare om man tar det på uppstuds.
Mitt roligaste hockeyminne. Blir det roligare då verkligen? Ja. Jag vet inte fasiken om det blir det. Mitt roligaste hockeyminne. Nej, men jag måste ändå säga. Jag tyckte det var jättekul att vinna guld i Norge där. Men jag ska vara egoistisk och säga mitt eget. Så tycker jag att det var häftigt faktiskt. Även om det inte var Lemat-nivå i Norge, så var det ändå stort att få vara med och vinna och vad det innebär under en säsong och vara med ett lag där och få gå hela vägen och vara riktigt, riktigt glad och berusad, får man säga så efteråt.
Ja, berusad av upplevelsen och kanske berusad av drycker efteråt.
Ja.
Du, alla kanske inte känner till det, men det finns två Hans Abrahamsson, en som var back i HV och Skellefteå, va? Eller hur?
Mora och HV, skulle
Mora
jag säga.
Mora och HV, ja. Mm. Och sen finns det ju du, Hans Abrahamsson, då, du spelade ju hockey under många år. Du var ju med Simor här, Wikegård gav en bra resumé, men du kanske blev som mest känd i Vålerenga. Hur många säsonger var du där?
Jag spelade 5 säsonger i Vålerenga, ja.
Och hur många norska mästerskap vann du?
3 vann vi, ja, av 5.
Och visst var det så här på den här tiden att de hade något som hette Klanen Vålerenga, och det var ganska bra tryck i den här klassiska Oslohallen, va?
Ja, väldigt bra supporterkultur i Vålerenga där, och stöttade verkligen. Ja, men lite som Djurgården skulle jag vilja säga här då i SHL. Jag får skicka en tanke till dem än idag efter, om de nu lyssnar någon, för det var de stöttade oss verkligen, och det var häftigt att spela där när det var fullt.
Ja, men om du går på Karl Johan, är det folk som kommer fram och vill ta selfies med dig, eller hur funkar det?
Nej, hockey var liten där. Jag tror väl lite samma kanske. Jag tror inte det Djurgårdarna blir påhoppade i Stockholm heller, och än mindre var det väl så i som man levde ett ganska behagligt anonymt liv när det inte var match där, så det var lugnt på Karl Johan.
Ja, vi kommer att ha en trevlig kväll där vi minns Abris och tänker på honom. Vi ska ha frågesport om Abris och vi ska ha en dator med oss där vi ska kolla på lite saker på den, så kanske blir det en samtal på kvällen. Så att det ska bli kul. Men vi slänger väl oss in i anledningen som varför vi sitter här. Det är ju hockey och främst kanske SHL. Jag är rosenrasande.
Ja, det hörde jag när vi gick in i studion, så jag är jättespänd på vad du är arg på nu. För att jag kommer väl att få det kastat över med misstänk.
Ja, jag satt ju på desken igår och hade koll på alla matcher, och jag tyckte det var så jäkla fokus på att Brynäs kanske missar slutspel.
Ja, till viss del kan jag hålla med dig faktiskt. Jag vet inte riktigt.
Simon hade fokus på det. Vi hade fokus på det. Mm. Är det inte ganska väntat att Brynäs riskerar att missa slutspel?
Jo, jag har skrivit det någon gång att internt har ju förväntningarna varit väldigt stora. Externt, om vi tittar på lite mer neutrala ögon, så har ju inte förväntningarna varit dugg stora på Brynäs den här säsongen, utan det har väl snarare varit ungefär som förväntat. Nu ser jag ju framför mig att du sitter med tipsen här från i höstas, var de så kallade hockeytyckarna har tippat Brynäs. Så att det blir, jag skulle tro att en snittsiffra någonstans kanske ligger runt 8-9.
Ja, jag måste nog säga plats 10 faktiskt. Jonas Gustafsson har Brynäs 12. Och den som har åt andra hållet kanske Brynäs högst upp, om jag kollar lite snabbt här, är Marcus Leifby på en 7:e plats. Du placerade Brynäs 10.
Mm. Ja.
Det vill säga, de är en plats fel nu, kan man kalla det för.
Ja. Ja, nej, det brukar vara ganska stabilt att tippa dem 10-11. Då brukar man hamna ganska rätt. Jag var ett undantag där när de gick till final 2017. Då de slutade 4 eller 5 eller något sånt här. Och annars har de ju legat där. Så att det brukar vara ett ganska säkert tips.
Ja, men får Brynäs mer uppmärksamhet än exempelvis Växjö för att Brynäs är Brynäs?
Ja, det är jag alldeles övertygad om att det är. Det är väl en anledning till att de får uppmärksamhet. För som du säger, tittar man bara på förhandstipsen så är det ju ingen överraskning. Dels det klubben, att det är en anrik klubb, och sen också att man gick ut väldigt hårt själv då och sa hur högt upp man skulle komma. Jag minns att jag stod med Micke Sundlöv där på ståplatsläktaren och kollade på en träning, och då hade jag precis lämnat min djupanalys på Brynäs. Där tippade de just 10 och motiverade varför och sådär, och han var väl inte alls speciellt nöjd med det där och liksom frågade ut mig, jag kunde tycka så och si och så. Och det sista han sa innan han gick därifrån, så vi slutade topp 4 bara, så att du vet, så.
Oj, det var ett bra minne. Men ja. Du, det blev lite förvånad, för annars så vet jag att tippar man ett lag lite längre ner så brukar man få en high five. Ja. För då brukar de bli lite glada. Ja, men perfekt, då kan vi smyga lite i vassen. Lite som Växjö gör nu. De blir ju inte toksågade i Växjö för att de ligger där de ligger. Mm. Många kanske hade tippat dem. Jag får bara dra lite snabbt vad folk har...
Ja, du får Växjö, göra vad du vill. Du leder ju programmet.
Johannes Hägglund hade Växjö 4. Hans Abrahamsson hade Växjö 5. Thomas Roos hade Växjö 3. Henrik Lundgren 5. Leifby 5 och så vidare. Så att Växjö kanske klarar sig undan. Men är det för att de inte berör? Det är lite ointressant.
Ja, jag skulle nog vilja påstå att det är en stor anledning till det. Hade exempelvis Brynäs eller Frölunda eller något varit tippat så pass högt och legat 10, så hade det varit mycket mer skriveri. Så att det tror jag är en stor anledning att det blir så. Att det är inte så himla många då utom de som håller på Växjö som bryr sig speciellt mycket. Och det är ju ofta som nya klubbar. Det är inget liksom att kasta skit på Växjö, utan det är den problematiken har ju Linköping och Örebro också gått igenom och sådär. Och till och med Luleå kanske på sin tid. De är ju inte heller så lastgamla i gården om man jämför med andra klubbar. De kom väl upp på 80-talet och så. Så att det tar sin tid att bli folkkär.
Mm. Om du ska ge ett tips då till ja, det blir väl till Micke Sundlöv kanske. Det är han som ska bygga nästa lag och även kanske ta in förstärka tränarsidan. Vad ska han göra för något då?
Ja, men absolut, absolut viktigast är ju att ta in rätt tränare.
Ja. Jag blir lite förvånad över det här, för nu har de ändå bytt tränare. Är inte spelarna som håller den här nivån? Att de ligger på den här platsen? Att om man ska ranka lagen nu när man har lite facit, så är spelartruppen så här bra, punkt slut.
Ja, och det var ju ett av argumenten till att jag tippade de 10 och de kom 11 förra året. Det var ju det jag sa, det var det jag framhöll allra mest. Att alltså det som var bra förra året, det var första femman, och den har ni tappat. Sen har ni värvat in helt okej där med Skott och, eller bra där har de värvat in med Skott och Rudin och Sigali och sådär. Men problemet för er
blir att
ja, skulle ju vara bra, nu har jag floppat. Problemet för er är ju att de kommer ju bara ersätta det som har varit bra tidigare. Så även om de är bra, Så blir ju inte det att laget lyfter. För andra, tredje och fjärde kedjan ser ju ut exakt likadant som ni gjorde tidigare. Och backsidan var egentligen sämre än vad det var förra året. Så det är klart att det är så. Men det hjälper ju inte till att man har den turbulensen med tränare. Man gör fel rekryteringar, tycker jag, 3 år i rad på huvudtränarposten. Det hjälper ju inte till. Det gör ju inte ett redan svagt spelarmaterial starkare, om vi säger så. Tittar man på Örebro som visserligen har börjat dalat, och det kan väl komma in på senare kanske, så tycker jag ju inte att deras spelartrupp är speciellt mycket häftigare än vad Brynäs är. Så att där handlar det ju väldigt mycket, tycker jag, om... För mig handlar ju SHL idag mer om paketeringen än innehållet. Om man tittar på att spelartruppen är innehållet, så är det ju det här runt omkring som har blivit så viktigt. Va? Och där finns det ju stora utvecklingspotentialen, tror jag, med just ledarsidan, statistiken, taktiken, hur man tränar, när man tränar, hur ofta man tränar, hur hårt man tränar. Alltså de bitarna tror jag är superviktiga. Nu känner jag att jag har upprepat det där. Det har jag sagt tidigare i många poddar.
Men om man ska se till media så är Brynäs största floppen år. Men om du lutar tillbaka, vilket lag tycker du är den största floppen i SHL hittills?
Nej, men alltså att Frölunda ligger där de ligger, det är ju för mig en det hade jag inte tippat på förhand, det ska jag villigt erkänna. Nu vann man mot Skellefteå igår, men ligger fortfarande 7:a i tabellen då. Och jag menar, det jag har sett och det jag har hört från Skellefteå-matchen, så var det väl till stor del Johan Mattsson som räddade dem där. Så att tittar vi bara rent krasst så är det ju Frölunda och Växjö då, som är de stora besvikelserna utifrån mitt tips då. Jag har ju tippat Frölunda 1:a i tabellen, så det är väl den största felmarginalen av alla tips jag gjort.
4 poäng upp till Rögle, så det kan gå extremt
kan gå
snabbt.
Fort, de kan vända det, men du frågar mig just nu.
Ja, och jag håller väl med det. För mig är det väl kanske Frölunda och kanske Växjö som jag tycker liksom lite förvånansvärt. Men Frölunda ändå, jag tror att jag, om jag minns rätt, att tippar de kommer in SM-guld. De blir ju hyperfarliga ändå. Det de tappar nu, de tappar en extremt stor hemmafördel. Och det man drömmer om nu, är det inte det att Frölunda slår ut Växjö i den här åttondelsfinalen? Och sen om nu att det kan bli möjligt, det kan ju bli lite svårt, men då innebär att Frölunda ska vara sämst rankade laget, men att man får möta Luleå i en kvartsfinal. Hade inte det varit riktigt otroligt kul?
Jo, det hade varit kul om det var kvarten. Det kan vara kul att mötas i semin också, för kvartarna i sig är ju oftast det roligaste, alltså med hela SHL och slutspel så skulle jag väl säga kvartsfinalen är det som jag tycker är allra roligast. Just för att det berör så många lag och så många supportrar. Så att jag kan vänta till semin och se dem mötas också om det är mer möjligt då, för det känns lite långt bort just nu att Frölunda ska komma in i kvartsfinalen som sämst rankade lag då, möta Luleå.
Ja, det skulle vara att de kommer nia då, att Malmö och Örebro går förbi dem då, så att det är inte en omöjlighet med tanke bara på att de är 5 poäng före Malmö.
De kan ju bli 8, så får de stryk av nian där så, och sjuan vinner sin åttondel, så då är de ju sämsta lag. Så skulle de Örebro passera de här och så är det väl möjligt i alla fall.
En av de stora händelserna på tisdagskvällen, det är fulla omgångar nu för övrigt, det älskar jag när det är en tabell i harmoni, det vill säga alla lag har spelat lika många matcher och det dundrar ut 7 matcher tisdag, torsdag, lördag, ett fruktansvärt tempo i SHL. Det var Jocke Lindströms matchstraff. Har du hunnit gå igenom det? Har du sett den någon gång?
Ja, jag har sett den.
Han är en fantastisk hockeyspelare, men vad är det som gör att han hela tiden hamnar i såna här situationer? Han har ju några avstängningar nu på sin CV.
För att han är en tjurig, om man säger vinnarskalle där.
Nej, men det och ser man vinnarskalle så säger man ju att man, det känns lite som att man hyllar honom då.
Jo, men hans tjurighet är ju det som har tagit honom till att vara SHLs bästa spelare typ 10 år i rad eller någonting där. Så utan den så hade han ju inte varit denna med. Sen slår det ju över ibland. Jag ska väl inte dra några paralleller med Peter Forsberg, men det var ju också en sån spelare som poppar upp i huvudet nu som också kunde gå över gränsen ibland. Och
37 göra år, eller gammal
är han? Ja, alltså absolut. Det är ju... Jag kan ju se något fint i att det fortfarande brinner. Jag kan ju tycka om när Joel Lundqvist kommer ut och är liksom lika tjurig nu som när han var 19. Alltså det, för mig är ju det...
Så med att Jocke ska göra så här? Alltså att det
är klart
att
han inte ska göra så här, men det ingår lite grann. Risken finns att det blir så här i och med att han bryr sig jäkligt mycket om sitt hockeyspel. Han blir jäkligt besviken och han blir frustrerad och han blir... Ja, alltså allmänt less ibland, och då spårar det ur, och det är, jag försvarar absolut inte handlingen, för det kan ju förstöra ett knä eller en karriär eller vad det än är, men just det här, jag blir imponerad av att de fortfarande orkar brinna på det sättet de gör, och vi måste också värna om de här spelarna som verkligen gör det. Jimmy Eriksson tidigare, Joel Lundqvist, Jocke Lindström, alltså vi kommer sitta här om 10 år.
Dick Axelsson också.
Ja, Dick Axelsson. Vi kommer sitta här om 10 år och säga, tänk vad häftigt det var när de spelade på den tiden.
Åh, vilka färgklickar vi hade.
Ja, finns inte längre sådana, utan nu är det liksom
han är ju den som gör extremt många poäng i powerplay, han och Podas har ju liksom ösa in poäng där. Sätter han inte sitt lag väldigt knepigt till? Nu vet vi inte, ska vara helt ärliga, när vi bandar det här så har inte domen kommit mot Joakim Lindström. Han har blivit anmält i disciplinnämnden, men just nu om jag googlar lite så såg jag inte att en dom har kommit. Det kommer då när som helst, men när ni lyssnar på det här så har troligtvis det kommit ut och man blir friad, eller som jag tror, 5 matcher?
Joel Lundqvist fick han 2. Jag tror det, för den bentacklingen han gjorde på Leon Bristedt. Jag tror inte att det blir mindre på den här. Jag tror
återfallsförbrytare?
Inte. Ja, men nu vet jag inte hur länge sedan det var.
Om det har blivit preskriberat?
Ja, det är ju en viss tidpunkt, eller tid där. Jag vet inte om det är 1,5 år eller vad det är som det ligger på, eller om det är 1 år eller vad det är.
Och han är i riskzonen att gå under rubriken återfallsförbrytare i alla fall.
Ja, med reservation för det... så tror jag inte att det blir mer än tre matcher på Joakim Lindström. Han kommer ju bli avstängd för den här. Det som vi kanske ska också ta upp är väl att jag tycker fortfarande det var obegripligt att inte Fredrik Händemark blev straffad för sin nedkörning av Viktor Ekbom där, som jag tycker är påminner väldigt mycket om den, även om man kan plocka ut vissa detaljer i den kanske som, men ser man helheten i den tacklingen skulle den också straffas i paritet med de här. Så att, nej, men det är inte mycket att snacka om. Han kommer nog att få, det blir intressant att se, det är tidsbestämt det där, så det kan vara att han klaras. Nej, de har ju fyra matcher kvar i SHL. Ja.
Så han kommer förmodligen att få, så kommer han att spela slutspel.
Det är Allsvenskan som har två omgångar kvar bara. Så att han kommer att spela slutspel, det tror jag. Och det, vi vill ju se honom.
Och nu har ju Skellefteå vunnit så många matcher så att de har ju skaffat sig ett bra läge. Det har ju varit värre om han sätter sitt lag, ja, att han har jagat en slutspelsplats. Nu kommer han väl komma topp fyra i alla fall.
Det som är intressant i det här, jag har inte sett matchen överhuvudtaget. Jag får ju bara en känsla, jag kan vara helt ute och cykla nu, men jag får ju en känsla av att han kanske var lite smågrinig på Joel Mustonen just den här situationen händer. Mm. Mustonen är en gammal Skellefteå-spelare också, så jag vet inte om de har något gammalt groll sen tidigare, eller att det har hänt något
under
matchen.
Men det är väl klart att det funkar så här att alla motståndare, när de har en shitlist eller hitlist inför matchen, vem ska de åka och rappa? Vem ska de babbla lite med? Vem ska de fullfölja en tackling på? Vem ska de trycka in klubban lite på i skrevet eller på ryggen eller baksidan av knät och så vidare? Jo, men det är väl Jocke Lindström, nummer 10, eller hur?
Ja, ja.
Få honom lite ur balans. Sen är det lite hårfint, för gör man det där monstret förbannat så blir han ju, när det är inom vissa nivåer, ännu bättre. Men han kan ju också göra som igår, att det blir åt helvete.
Absolut, jo, nej, men det är ju också en avvägning som man som motståndare får ta. Vissa blir bättre, men hur den är, det är klart att det skadar ju sällan att vara på och provocera. Det är ju, oftast har man mer att vinna på att han tappar fattningen än att han blir bättre av det hela tiden, så vissa blir.
Han missade ju en period nu igår, och då vet man ju inte med honom i laget. De hade ett powerplay direkt i tredje perioden, Skellefteå. Kanske han hade tryckt in 1-1 och sen hade de vunnit på förlängning där han hade satt den avgörande
straffen. Ja, men nu är det ingen snack om att det blev fel för Skellefteå, och Joakim Lindström har blivit rätt för Frölunda. Så i det här fallet så nådde man ju fram med det man ville. Om det nu var så att det låg en provokation bakom, eller om det bara är att det är ett lite klantigt agerande av den. Men de där skickliga spelarna brukar ha bättre koll än sådär, om de inte är upppumpad av frustration och lite allmänt irriterad.
Det borde han väl vara i Skandinavium och Frölunda stå för motståndet.
Ja, och så kanske,
men nu tycker
jag
att det här är helt okej. Okay. Alltså, Skellefteå ska liksom, ja, men det är lugnt, det är Jocke Lindström, han måste spela på gränsen.
Ja, och han vet ju så väl själv att det här inte är bra. Han vet ju, alltså, det här är ju inte bra för honom, det här är inte bra för laget. Alltså, du behöver inte gå och säga det till Jocke idag och säga det att, hörru du, vad håller du på med? Så här kan du inte göra. Utan han är ju en begåvad människa, han vet ju om att det här ska inte jag hålla på med. Och samtidigt kanske det var bra att det kom nu. Det kanske blir liksom
att han går lugna ner sig lite.
Lite grann, precis.
Man ska inte hjälpa honom med mental rådgivare, hur han ska tänka när propparna går.
Nej, men jag kan väl tänka mig att det känner jag inte alls till det där, men jag kan väl tänka mig att det kanske är något som han och flera andra i Skellefteå har jobbat med och kanske jobbar med nu också. Det är klart att det behöver väl alltid, det skulle väl kanske du och jag behöva ha ibland också, en mental rådgivare här på arbetsplatsen som hjälpt oss när propparna går på oss också.
Räkna till 20 brukar ju funka.
Ja, inte för mig.
Gör inte det?
Jag kommer till 2000 eller? Jag kommer till en halv, sen brinner det. Nej, men det gäller inte bara Joakim Lindström, tror jag, utan det är nog bra att ha någon att bolla med och sådär, och hur man kan göra för att undvika de här situationerna. Men framförallt så tror jag att han är så pass, har varit med så länge också, så att han vet väl, men ibland blir det fel. Och som sagt, jag tror att det ändå är, jag tror inte det är någon nackdel inför slutspelet att han tar den här grejen nu, för han brukar tagga ner lite grann. Men jag minns om det var förra slutspelet, det var 2 år sedan, så hade han ju en avstängning där. Ja, och sen var han väldigt, den tog hårt på honom, tror jag, för då var han
den
inte
var väldigt lång
lik,
och så var den omdiskuterad.
Det var Färjestad, va?
Ja, och det blir ju alltid när han gör någonting mot ett lag, och det är också lite knepigt. Han gjort det mot Växjö eller Oskarshamn, så det blir så mycket liv. Men nu är det Frölunda, och som du säger, det var mot Färjestad sist. Alltså, han måste ju känna av, jag tror inte han är en gigant på sociala medier, men jag tror ändå han känner att det blåser mot honom. Mm. Och då är klart man funderar när man får den här hatattacken. Vad håller jag på med? Han har säkert barn och sådär också, som, och familj som känner av det. Det blir ju så tyvärr när trollen kommer, så brer det ut sig över hela familjen.
Ja, absolut. Sen är ju inte han lika så här profilerad utåt som kanske Jimmie Eriksson och Joel Lundqvist och sådär. Han är ganska återhållsam i de flesta intervjuer. Ja. Han trivs inte i rampljuset. Så det kanske gör också att inte trycket blir så där gigantiskt stort som det hade blivit om det hade varit Jimmie Eriksson eller Joel Lundqvist som hade gjort det.
Är det Zet som gör det, eller? Att man blir mer profilerad, eller?
Ja, man kanske får Zet för att man är den personligheten man är. Och Joakim Lindström har ju aldrig varit någon sån väldigt liksom, alltså, ställer alltid upp och sådär. Men det är ju inte någon sån som öser rubrikord över den när man pratar med honom. Utan han är ganska kontrollerad, skulle jag vilja säga.
Du samlar upp pengar hos Jocke. Jag vet att du älskar att åka bevaka Skellefteå ett slutspel. Kan du berätta varför du gillar att åka till Skellefteå och bevaka slutspelshockey?
Jag tycker det är så trevliga människor där uppe. Jag tycker de är så tillmötesgående jämt och positiva och glada.
Brukar du få det där rummet på det där fina pip. Alltså, nu gör jag reklam där med någon bastu och sådär.
Nej, det är det jag aldrig har fått. Men det har jag berättat om. Det är ju väldigt nyfiken på att få hur det ser ut där. För jag har aldrig haft ett hotellrum med en bastu i. Det kan jag lova det.
Men om du ska ranka dina tre roligaste städer som du bevakar slutspelshockey. Alltså, då väver vi som journalister in hyfsad resa, bra bemötande, rolig hockey. Vilka är din topp tre att åka till och kolla slutspelshockey?
Oj.
Nu sa du oj.
Jag vet det, men nu ska vi ta det. Men HV,
Jönköping
menar du? Jönköping, HV.
Varför Jönköping då?
Ja, men det är ju så vackert när man åker ner där mot,
och det är lite vår och sådär.
Och det är lite vår i luften och Kinnarps arena. Jag gillar den arenan och folket där är ju också otroligt trevliga och tillmötesgående.
Är det Davidssons liksom själ som ligger över hela stan, eller trevlighetsfaktorn?
Det är en bra mix av mycket där på något sätt. Sen har man ju sina första slutspelsminnen därifrån också, när HV var så där himla bra där i mitten på, eller vad säger jag, början på 2000-talet kan vi säga då. Ja.
Ibland kan den här låten eka i mitt huvud. HV, HV, HV 71, ding, 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 ding. Och den kan man, den slutar inte att eka. Nej. Det är för att man suttit i den här hallen och det bara blåser i 2000 km i timmen. Jag håller Jönköping högt också. Din andra plats då? Nu gick du tvärsom.
Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram Luleå. Jag tycker att det är häftigt att vara där.
Trots
också
den långa promenaden från centrum ut till delfinen.
Ja,
och kallt då.
Ja, jo, men då oftast
Robban Hedlund är jobbig att göra med.
Där ändå ljuset har kommit tillbaka. Oftast där det isen ligger där ute. Man ut och åker skridsko på, vad heter det, Inre Fjärden eller vad heter det?
Ja, jag vet
kan
inte.
Kan det vara något sånt? Ja.
Ett hav i alla fall.
Ofta bor man på ett hotell där man har utsikt, man ser ut över där de åker och sådär. Och sen, ja. Folk är ju trevliga.
Och du har
överallt,
någon genväg in på hotellet sen, där med någon släkting med Joel Lassinantti eller vad är det för något?
Nej, det är väl hans svärmor som är någon hotellchef där som har hjälpt några gånger faktiskt.
Och du kan mässa då och skicka tummen upp och så fixar hon sviten.
Nej, men den är ju sådär. Och sen har den här gubben som spelar dragspel när man ska hämta ut akkrediteringen där också. Nu har jag glömt namnet på honom och det är lite pinsamt. Men när man kommer till den här luckan och ska ha akkrediteringen där under slutspelet så brukar han dra igång lite med dragspelet där. Och sen gillar jag ju
Robban Hedlund, kommunikationskillen där uppe, är ju 5+ och jobbar.
Ja. Nej, det är ju en av de absolut bästa i SHL. Vi får väl lyfta fram Johan Frey där också i HV när vi ändå var inne på HV där.
Och den sista staden som du gärna åker till?
Ja, bra fråga.
Tror du skulle säga Skellefteå?
Men nu har jag ju tagit Luleå där uppe, så nu känner jag väl att jag måste försöka hålla mig. Det är ju någon av väststäderna där, om vi får säga Färjestad eller Frölunda då. Nu vart det svårt, får jag säga båda?
Ja, det får du väl göra.
Jag kan väl göra det då. Ja. Jag tycker att både Karlstad och Göteborg är trevligt. Göteborg är, tycker jag, speciellt med arenan mitt i stan. Göteborg, bra med folk där jämt.
Man kan ta tåget ner, ta en promenad genom, vad heter den där park, kinesiska parken eller japanska parken.
Ja, där från stationen. Men om du har hyllat Färjestad så mycket, och så säger jag Frölunda som tredje. Vi behöver inte hålla på med några kompromisser, utan då tar jag Frölunda som tredje, för jag tycker det är... Göteborg är häftigt. Ja. Jag fick bra spridning där, va?
Ja, hoppas att någon av våra chefer lyssnar på det. Så
Frölunda,
nu kommer du få åka till Linköping, Oskarshamn och Västervik kanske.
Ja, men jag gillar er alla. Jag gillar er alla, jag lovar. Men om man måste välja några, så tar jag de tre.
Ja, vi hoppar vidare och seglar vidare i vår podd här. Har du något ämne som du vill ta upp, så att säga? Nu tappade jag faktiskt lite tråden vad jag skulle komma in på.
Jag gick och kokade här i söndags, men nu var det ju onsdags.
Var du rosarasande?
Ja, men jag var lite frustrerad faktiskt. Men jag vet inte om vi liksom orkar. Dels så har det gått 3-4 dagar sedan dess, och sen vet jag inte om det här
är det någon målvaktshuvudtackling?
Ja, men lite det där. Men det känns ju lite så där. Jag vet inte, orkar vi det? Eller?
Jag kan tycka det är konstigt att Oslin får 7 matcher och Vingeli inte får någonting. Det tycker jag är märkligt, alltså bedömning.
Ja, vilken tycker du?
Ja, Oslins är ju värre. Ja. Men det är ju en utespelare som träffar med sin kropp i huvudet på en målvakt. Och jag kan tycka att spridningen var så stor. 7 matcher och ingenting.
Det kan vara en poäng, men nu halkar vi in på det. Är Vingelis ett matchstraff då? Du som en gammal domare.
Ja, med den bedömningen som finns så ska det nog vara matchstraff.
Ja, men bedömningen som finns, jag vet inte vad han ska göra annorlunda helt enkelt. Alltså, det är det
men målvakten
är
ju
snart.
Ja, okej, okay, men det är bra. Då blir det bra. Då blir det bra podd.
Inte
men,
på dig.
Men det är ju så att det är ju det här, det är inte domarnas fel, det är inte målvaktens fel, det är inte utspelarnas fel. Men på något sätt så har det här har ju diskuterats i många år. För 20 år sedan så hade det inte här varit någonting.
Nej.
Men för några år sedan när Erik Granqvist, Mikael Tellqvist, jag tar varenda målvakt, började liksom räcka upp handen och säga vi måste skydda målvakterna. Och då gick man ut och har gjort, du vet, för några år sedan, du fick ju inte släppa en fjärt i anfallszon. Då var det matchstraff nästan, för då var du otrevlig mot målvakten. Nu försöker man vrida till det här år efter år. Och nu på något sätt så står målvakten i målgården och har huvudet utanför. Eller blir han påkörd utanför och i huvudet, ja då ska man bedöma det på ett sätt och så vidare. Men du får ju inte nudda honom i huvudet. Punkt slut. Han betraktas ju som en utespelare där utanför sin målgård och då får du ju inte komma med din axel.
Ja, men det finns ju också en, du får ju nudda en hockeyspelare eller en utespelare i huvudet. Den där regeln har ju luckrats upp till och med på senare år, där man också lägger ett större ansvar på den som blir tacklad. Och det måste ju också gälla målvakterna. Det hetaste diskussionen jag haft är med ett par personer som jag vet i stort sett har barn som själva målvakter. Och då blir det på en nivå som...
Vi ska säga han Hellsten, va?
Jag har inga namn, jag vet. Och sen var någon till också. Jag vet
du var arg på Twitter, såg jag.
Ja, men alltså, det är ju så här. Du får ju inte köpa på en människa med en bil heller. Nu ska vi dra det till sin spets bara för att få... Du får ju inte köpa på en människa med en bil. I grund och botten. Men om en människa hoppar ut rätt framför din bil när du kör på honom...
Ja.
Så blir inte du åtalad för det.
Då har du inte anpassat farten ordentligt. Eller
ja, men du kan inte bli åtalad för det. Det kan jag lova dig. För du kan ju köra 30 eller 50 och det kommer ut om en person hoppar rätt ut framför dig.
Ja.
Och det är det där lite grann. Alltså, för de här fundamentalisterna som har kommit in i hockeyn. Jag kallar dem för det. Jag blir så förbannad.
Åh, herregud. Alltså. Det låter som att du beskriver en elak chef från Palestina.
Nej, men när man har den utgångspunkten att oavsett hur situationen ser ut, träffar i huvudet så är det alltid den som tacklas fel. Alltså den inställningen, det funkar inte. Utan man måste läsa varje situation för det här. För det är ingen rättighet att vara ute på isen. Eller alla har skyldigheter också att se upp. Och om man inte har det mindsetet när man går in i det här, då vill inte jag vara med längre. Nej. För då känner jag att de har fan kidnappat min sport. Liksom.
Men det är väl det här vi får kika på till nästa säsong då. Att slänga in domarna. Någon målvakt, någon lagkapten, jag vet inte vilka mer, kanske du skulle vara med och någon annan och så vidare, som kan se, alltså samla på något sätt hockeyfamiljen, ja. Och så reder vi ut lite vad ska gälla runt målgården.
Ja, men också sen är det ju så, jag tycker inte det har varit något stort problem egentligen, men skulle, nu var det ju en bedömning och det var Per Claesson eller
jag tycker jag har varit tjafs med de här.
Ja, men de tog en bedömning där som var, vi tyckte annorlunda, så det är ju inte det, men själva när grunddiskussionen handlar om att man alltid ska lägga all skuld på den som tacklar. Jag menar, om jag ska gå in och tackla en spelare nord-syd-tackling, om han ramlar mitt framför mig så att liksom jag får hans huvud rätt in i min mage.
Nej, man kan ju inte hjälpa det.
Nej, men det kan man ju inte hjälpa. Och det där förstår ju alla människor som har...
Men jag tycker att där, bland utespelare så har vi börjat komma till hyfsat rätt. Det är ju runt målgården som jag tycker
jo,
de här...
men om man läser situationen, Vingeli gör ju ingenting fel. fel. Nej, han men målvakten har ju fokus bana.
På, tittar, målvakten har ju fokus på en puck.
Han får basket med att hålla sig in i sitt målområde, för där är han fridlyst och det har han.
Fast han måste
ju
kunna gå ut
ställning.
Och täcka av alltså
då får
vinkeln.
Han ha den säkerhetsmarginalen i så fall om man
men
ska vicka fram
sitt huvud.
Men
borde inte styra undan lite? Borde inte han visa respekt på den medspelaren?
Han har ju marginal. Det var någon som skrev, jag tror Mattias Karlsson i Leksand, kan vi inte införa 15 cm radie ytterligare där en säkerhetsmarginal? Och han har ju till och med det på de bilder jag ser. Ja. Så är han
men,
ju inte,
men hans kropp han träffar ju huvudet på målvakten.
Jo, för att djurvarna sticker ut sitt huvud.
Ja.
Och jag, målvakten är ju unika på det sättet, för de har ju, alltså en utespelare har ju inget område på isen där de är fridlysta.
Och du vet om att målvakternas hjälm är alltså tar åt smällen mycket sämre än vanlig.
Ja, jag vet. Så att då är det ännu större anledning att hålla in huvudet då.
Ja, eller ännu större anledning att visa respekt mot målvaktens huvud.
Ja, men hur ska utespelarna, då måste man ju tala om det.
Då kan de inte driva mot mål lika hårt som tränas.
Men
som
han
tränas.
Driver ju inte mot mål. Det är ju det som är skillnaden om vi nu väger in och slingrejen. Det är ju mer att han driver mot mål och åker liksom i stort sett nord-syd på målvakten. Mm. Dessutom in i målområdet. Wingeli kommer ju från bakom förlängd mållinje.
Och varför ska han åka in framför mål?
Ja, men han ska ju naturligtvis in för att skymma. Ja. Det är ju hans jobb.
Men då får han ju åka lite längre. Då får han ju åka en meter.
Annars kallar ju Tommy Samuelsson in honom på kontoret dagen efter och säger att Wingeli, du kan inte åka bakom mål eller 8 meter upp i zonen där. För du ska vara framför honom. Och då får utspelaren...
Men då kanske man ska säga, då får du åka så långt framför så att du inte riskerar på det matchstraff.
Ja, men då ska ju, alltså en målvakt, jag har ju sett målvakter som är en meter utanför när de sticker. De liksom viker fram över kroppen och huvudet. Och
men det är ju för att skydda, alltså täcka målet, alltså rädda ett mål.
De vill stå på linjen med skridskorna och vissa målvakter. De vill stå så långt, långt ute bara gå med sina skridskor. Och sen vill de dessutom fälla fram huvudet lite grann också för att kunna se lite bättre och vara som en sån här orm där framme. Så att,
som en T-Rex kan man säga.
Och där tycker jag att de måste göra ett val för och utspelare, vi kan införa en säkerhetszon till på 30 cm. Jag tror utspelarna kan köpa det också, men att bara att de vet vad som gäller. För att det är inte så förbannat lätt som utespelare. Alla tror att de har värsta, alltså ska ha full koll på allt i målvakterna. De ska inte behöva se någonting, de ska bara fokusera på att ta pucken. Utspelarna,
Pellan ska varit här nu.
Ja, jo, men den här, det är ju tur vi har tränat med honom. Men och jag är ju jätteför att vi ska skydda målvakterna. Det finns ingenting som är värre än en spelare som dundrar in i målvakterna med full kraft. Det är det värsta jag vet. Eller backar som knuffar in motståndare i sina egna målvakter och sånt där. Det är fruktansvärt. Och de här hjärnskakningarna är ett jätteproblem, oavsett om det gäller målvakter eller utspelare. Men det måste ju finnas proportioner i det man gör, och vi hjälper, det är det jag försöker säga, vi hjälper inte att få bort tacklingar eller hur hjärnskakningar genom att föra den debatten som vissa gör nu. I så fall måste vi ta bort tacklingar helt. Om vi inte har perspektivet att det är två stycken som är inblandade i det här, det finns två som har rättigheter och skyldigheter på isen, då kommer det inte att gå. Det att gå, bli mycket sämre.
Om vi ska vara kreativa då och liksom se framåt, för det är lätt att vi kan diskutera all evighet om, men hur löser vi det här? Jag har ett förslag, det kanske inte går att genomföra. Kommer du ihåg att på en redaktionen här så testade vi en grisfösare för många år sedan på en vikarie, Tannensaf. Kommer du ihåg det?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Jo, nej, vi testade hur en grisfösare testade i
Japan. Ja, det var ju då när det var lite så här debatt om travtränare som hade hållit
ja,
på och kört.
Precis, ja, precis. Ja, okay. Kan man köpa in minigrisfösare och sätta på alla forwards så att när de kommer 20 cm från målgården att de får sig en kyss. Så att de liksom...
Ja, eller man ska ha någon sån där...
Eller på målvakten, ska man sätta den på målvakten när han är utanför?
Ja, man kanske ska ha en precis... Man skulle kunna ha såna här som man satt upp som såna här stängsel, fast vad heter det? Ja, inte alltså fysiska stängsel, utan med såna här...
Elstängsel,
fast inte... Utan med såna här stråla, typ så här
precis.
Laser...
Har du kissat på en sån någon gång, eller?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, då får du en kyss att du sätter på arslet.
Ja, det finns med grisfösar.
Men där har vi en rubrik klar på det här i alla fall då. Ja. Sätt grisfösare på busarna.
Ja, ja.
Eller
nej,
på målvakten.
Men alltså jag tror det är mycket viktigare att man diskuterar det här och pratar
fast
om det.
Fast det har de ju gjort.
Jo, jag vet, men det har ju blivit bättre. Det måste vi ändå säga.
Ja, jag vet.
Vi har ju knappt
och jämför med Finland.
Ja, alltså, ja, de är ju där vi var för 2-3 år sedan. Ja, men de är där vi är för 2-3 år sedan.
Så den här tacklingen här helgen,
ja,
alltså, 7 matcher.
Jo då, absolut. Och den kan man ju tycka mycket om. Och jag har faktiskt tagit ner den ruta för ruta, den tacklingen. Och liksom verkligen stoppa.
Har du inget liv?
Jo då, men det var väl i det här svallvågorna, för den här kom ju då samma dag som jag hade den här debatten om målvakterna där. Ja. Och ja, det är klart att den blir väldigt olycklig.
Mm. Men för det värsta vi har på rinken nu, det är liksom typ Jocke Lindströms knätackling. Ja. Den är inte gigantiskt ful. Nej. Den är lite, alltså den, när man ser den i ultrapid bakifrån så är den lyfter lite kraften åt ena sidan. Han har gjort åt andra sidan så hade klarat sig. Ja. Men den är hårfin. Mm. Det är ju inte att någon armbåga någon i huvudet längre.
Det är också den här Nemecek, tror jag han hette, Tjecken som satt den här i Finland. Man tittar på den här ruta för ruta så är den ju inte alls. Det är ju inte blindside överhuvudtaget. Han tappar ju pucken forwarden så han börjar titta efter den och börja titta ner i isen och försöka hitta på den när smällen kommer. Det är klart att den är onödigt hård och vårdslös, det är han absolut, men samtidigt är det långt ifrån det fulaste jag har sett. Sen blir konsekvenserna jätteolycklig, och det största problemet är väl att han inte har hjälmbandet tillräckligt spänt, så hjälmen flyger av, och det, jag skulle tro att den största smällen han får är när hans huvud slår i isen utan hjälm, och det är väl också en diskussion man kan ha, men det diskuterar man ju inte ens liksom, utan det är ju bara offret, liksom sådär, för jag menar, har han haft hjälmen spänt så tror jag att det där hade gått mycket, mycket bättre än vad det gjorde nu. Så att, ja.
Nej, då orkar jag inte prata om tackliga mot målvakten igen. Bumper. Vi sitter just nu och rankar de bästa spelarna i SHL, och sedan du på mig, jag tror du skickat 3 eller 4 mejl på mig. När kommer din flopplista, Ros? Och jag har tänkt så här: nej, jag vill inte skicka in en flopplista år. Jag hoppar det och sätter mig liksom lite good guy på en pedestal här. Varför tycker du, med den debatten om ohälsa och spelare som mår dåligt, att vi ska ranka SHLs största floppar?
Är det någon som har sagt att jag tycker det?
Nej, men du är sammankallande.
Jag vill vara lojal mot det chefsbeslut som har tagit. Jag vet inte ens om man kan vara med bara på en topplista som du nu hävdar att du ska vara, men inte vara med på en flopplista. Det känns inte lojal mot laget.
Vad är en flopp för dig då?
Ja, det är ju en spelare som man har stora förväntningar på inför säsongen och som fullständigt misslyckas. Ska jag bara ta en kanin ur hatten, så säger jag ju Ville Leskinen, tycker jag är ett utmärkt exempel på en flopp.
Ja. Är det han som har floppat eller Färjestad som har floppat?
I det här fallet så är det väl naturligt. Alltså, dels scoutingen får man väl kanske ifrågasätta där. Sen är det alltid lätt att sitta här och slås för bröstet. Att han med sin skridskåkning kanske inte skulle funka riktigt i SHL. Och man hade Micke Lindqvist på den positionen innan redan kanske. Kan man fråga sig. Men framförallt så är det väl spelaren jag har varit väldigt fundersam på. För jag tyckte det fanns inte någon gnista eller energi eller någonting överhuvudtaget. Det är en av de märkligare intervjuer jag har gjort med honom där, och han verkar inte tycka att det var speciellt kul i Sverige.
Det är ju, vi ska komma tillbaka till floppar lite senare, men jag ska dra en parallell. Jag vet inte om det har att göra med efternamnet, men kommer du ihåg han då? Petr Leska, som Södertälje värvade för massa år sedan, som var kung i Tjeckien. Han öste in poäng i Tjeckien, så kom han till Södertälje, hände ingenting. Det måste vara med det där Leskinen eller Leska. Mm. Nej, men du vet, att ta någon som kommer utifrån, från Kärpet eller från Kladno eller Litvinov eller vad det kan vara. Det är inte så lätt att bara komma in i det svenska systemet med språket, med att förstå, nu ska du ligga blad, jaga över hela isen. Du får aldrig åka vattenskidor i mittzon eller ta det lugnt och så vidare. Liksom det är inte så lätt. Jag tror att man måste nästan ligga lite sked med spelaren innan man värver och kollar på och lyssnar klien på rygg och frågar: är du beredd att betala priset?
Mm. Ja då, du har en poäng där, även om man kanske inte måste ligga sked. Men man måste vara väldigt noggrann i scoutingen. Och det handlar ju dels om hur spelarna agerar på isen, men även som du är inne på kanske, och titta lite på personlighet och hur han är och sådär. För som vi var inne på tidigare, SHL är en väldigt speciell liga. Alla ligor har väl sina särarter, men det är speciella egenskaper som krävs här, och jag tycker att de förstärks kanske år för år, att det är väldigt mycket gnugga, nöta, ligga blad, backchecka hem, orka liksom.
Långa leverera. Träningsdagar, komma till jobbet 8, gå hem vid 4 liksom.
Ja,
kolla på video med Roger Rönnberg.
Vissa klubbar har väl så, men framförallt det här att det är oftast laget som orkar nöta mest just den om matchen man möts som vinner. Det är ganska liten skillnad i slagstyrkan på laget. Vi har ju också speciellt, jag tänkt på det här häromdagen faktiskt, då när jag inte hade något liv, så tänkte jag liksom på det här just att det är så otroligt solidariskt här när det gäller pengar och hur man delar ut och hur lite som skiljer i lönebudget här. Och vi har ingen rik ägare i någon klubb som går in som kanske man har i Schweiz eller sådär, utan det är väldigt liksom Vi har inget lönetak och inget
lönetak. Vi är medlemsägda föreningar.
Ja, jo, och det innebär ju också att det går inte att man har de pengar man har. Jag tror sponsorbiten skiljer lite, men inte så jättemycket. Publiksiffrorna ganska lika.
Fast Färjestad är ju en rikare klubb än Oskarshamn.
Det är ju, för de har ju byggt på sig kapital under många år. Men de lägger ju inte in så himla mycket mer i spelarbudget än de kan göra om det skulle krisa eller om de behöver förstärka. Men i grund och botten, nu var ju Oskarshamn ett väldigt lågt exempel när de började säsongen med sina 28 miljoner. Jag tror säkert de är uppe i 38 miljoner nu med tanke på alla 17 spelare de har värvat. Så de har ju spräckt den. Men just om du tittar på kanske 8-10 lag så skulle jag vilja ringa in dem mellan kanske, vad ska vi säga då, 45-52 miljoner.
Ja, men vad har det med floppar att göra, menar du?
Ja, just att det är det här att, ja, hur kom vi in på det här? Ja, men just att det har blivit nötaliga. Det är ju okay. Det, att det skiljer så lite. Så de som är bäst, piggast för dagen, de som är bäst tränad, de vinner ofta matcherna för att det skiljer så pass lite mellan, du har ingen superfemma som går in och avgör. Mm. Du har liksom inte David som Otterlainen, Törnberg på det sättet riktigt som går in och avgör. Mm. Tidigare var spelarna viktigare än tränarna och sådär. Nu tycker jag nästan att det är tvärtom. Och där blir ju nyförvärvet då. Ska du ta en spelare hit så måste de vara medvetna om det här. Det funkar liksom inte att göra 30 mål om du inte backcheckar.
Hur tror du spelarna tar det när de läser att de är med på Sportbladets flopplista?
Jag vet inte. Jag vet inte ens om det blir en flopplista. Jag vet inte om man bryr sig. Det är plusinlåst allt nu också som kanske inte... Oh. Kanske inte.
Men vi vet ju, vi har ju god kontroll på, vi har ganska stor yrkeskännedom att en flopplista är ju mer klickvänlig än en topplista.
Ja, om det är så, jag vet inte.
Man är sugen.
Ja, men du vet ju att positiva löp säljer mycket bättre än negativa löp
fast
och sådär.
Just med, om vi får flopp med lite svarta rubriker, då blir det spännande.
Tänk om man hade haft sådana mentometerknappar nu. Lyssnarna. Ska vi försöka få till det någon gång? Ja.
Vi skriva på oss till Twitter om de tycker en flopplista eller en flipplista, alltså topplista är mest intressant. Ni kan väl svara oss på Twitter.
Jag gör det, och så även gäller till reaktion. Är det kul ändå med flopplista? Och nu ska ni vara ärliga, nu ska ni inte vara så här politiskt korrekt. Utan
alla som svarar kommer vara politiskt korrekta.
Och säga att nej, men ingen flopp.
Nej, att det är mycket roligare att hylla det positiva. Ja, men du, okay. jag blev, det var en spelare som kom fram till mig, nu är det några år sedan, sa att bara skulle veta, Rosa, att när jag kom på Sportbladets flopplista, det var bland de hårdaste slagen i min karriär. Jag mådde så dåligt av det. Och då, det tog mig. Och sen har vi bevakat spelare som har lidit av psykisk ohälsa med spöken i huvudet och så vidare. Och så ska vi liksom ta ut dem som har floppat. Är det lättare att ta ut en utländsk flopp för att man kanske, eller någon som har fått sparken också, för att man behöver inte fejsa dem?
Man får fejsa utländska spelare också. Det är väl inte samma. Det blir väl samma sak. Möjligtvis att det finns språkförbistringar då, om det. Men de flesta kan ju engelska. Så vill en svensk eller en utländsk spelare uttrycka någonting så har de alla möjligheter att göra det på de matcher som vi är på. Då. Och det, samtidigt vet jag inte. Det är en jätteintressant diskussion. Det ligger inte i vårt uppdrag också att det ska vara lite kontraster i det?
Men jag ville vara lite kontroversiell år och kanske samla lite poäng och sådär.
Men om du är på en match då och någon gör matchen, ska du inte skriva det då? Eller ska
jag är ju ingen PR-firma, jag är ju journalist ute i fingerspetsarna. Ja. Det är klart att jag väljer att jag såg att vi gjorde någon jag såg att vi hade någon, vi gick igenom någon paddelrack häromdagen. Och då såg jag att alla padderack fick mellan 5+ och 3+. Och då tyckte jag var det verkligen inte något rack som hade 2+ eller 1+? Så att säga, liksom då. Så att, ska man ranka spelare så måste man ha hela spektret. Man måste ha några 5+, man måste ha några 1+ för att få med hela spektret. Det blir mest trovärdigt då. För alla spelare, det är ju som om man rankar i skolan och så vidare. Vissa får betyg 1, vissa får betyg 5 eller vissa får F som det heter idag, vissa får A. Det funkar ju så. Det är ju en skala som man rankar under.
Ja, jag minns när jag började på Sportbladet så då betygsatte vi 40 spelare varje match vi var på. Det är ju väldigt lite betygsättningar nu egentligen på spelare mot vad det var förut. Va? Det var ju säkert många spelare som fick 1+ på dagligen, höll jag på att säga, där som vi inte alls har på samma sätt nu då. Att, Så jag vet inte, men det är väl, sen kan man väl diskutera var gränsen går. Det är klart att man ska vara kritisk då när det inte är bra, men är det en flopplista? Är det liksom att gå över gränsen? Jag såg, för jag var inne och läste, ja, det var en schweizisk tidning i alla fall. De körde sådana här floppfemma varje vecka. Mm. Där de hade liksom en toppfemma och en floppfemma varje vecka.
Mm.
Och ja, så jag vet inte, sett i det så känns det väl kanske inte som att en flopplista efter säsong är så där stenhårt egentligen.
Jag ska fundera på om jag ska vara med eller inte. Är det Leskinen tycker du största floppen?
Nu svarar jag spontant, men det är väl, ja, det är nog när jag ser på min egen lista.
Men då funderar jag på om det är Jakobsson som är floppen eller Leskinen som är floppen.
Ja, du frågade ju det här tidigare. Ja. Jag sa väl att det var väl delvis en kombo, att det är klart att den scoutingen tror jag inte Peter Jakobsson är nöjd med. De la ändå mycket pengar på honom och hade stora förväntningar. I efterhand så tror jag att han ser, jag tror han sa någonstans till och med att vi borde gjort oss av med honom mycket tidigare än vad vi gjorde. Det. Men också som jag var inne på, att det var en väldigt, kändes väldigt speciellt runt honom. Extremt låg energinivå tyckte jag, och liksom, ja, det kan gå tufft, men man kan ändå vara liksom en som försöker och som kanske är en positiv injektion i laget ändå, så, men så kände jag aldrig med Leskinen. Och det,
han gjorde bara snygga mål. Jag kommer ihåg när jag träffade Färjestad på försången, så sa de att den här killen, han gör bara snygga hockeymål. Mm.
Ja, jo, jag såg han också göra mål några gånger. Han blev så himla glad när han gjorde mål heller. Men vi ska inte skuldbelägga läsken. Ibland funkar det ju inte. Han kände väl att Sverige är inte min grej. Liksom. Och han var ju känd som en rätt hemmakär kille. Och uppifrån Uleåborg där och så där. Och så. Nu flyttar inte Helsingfors visserligen. Då har gjort det ganska okej där. Om jag inte, nu är jag inte uppdaterad sista omgångarna här. Så att så blir det väl ibland. Och det hade vi varken den första eller sista floppen som har kommit hit.
Nej, spännande. Vi börjar närma oss 60 minuter. Vad mer vill du tjata med innan folk har sprungit klar sin mil här?
Odramatiska tabellen då? Hur har vi, ser vi där? Det känns
att det är serielugnt. Du menar att det inte har blivit något spännande?
Nej, men nu är det väl avgjort överallt, va? Är det inte så? Leksand och Oskarshamn får kvala. Växjö tog sista slutspelsplatsen. Vi får skrämma upp det lite. Luleå vinner tabellen. Mm. Klart redan. De är klara seriesegrare.
Ja, ska vi älska Luleå lite grann? Ja, men det kan vi göra. Och då ska jag väl sätta det på sin spets. Är Luleå ett slutspelslag?
Jo, men det är man. Sen när man är ett guldlag, det är väl en annan sak. Att Luleå kommer att gå till final, skulle jag vilja säga. Det känns så verkligen. Sen får vi väl se dem. Om de går hela vägen. Men som de har flygit nu i de senaste 5-6 omgångarna, så är det ju bara, de var ju extremt tröga när de kom ut efter Bayer Hockey Games uppehållet här i 3-4 matcher där. Men det var ju tydligt att de var rejält nedtränade där, och nu har de ju lyft enormt.
Vad slutade de i fjol?
Två. Färjestad och Luleå som gjorde upp här för mig.
Och sen så floppar de i slutspelet här, ja.
Ja, floppar. De åkte ut mot ett bra Frölunda, ska vi väl, i semifinalen. Så att det var väl inte, de körde över Växjö i kvarten. Och
men
sen,
en topp två, då ska man ju gå till final enligt liksom.
På ja, sätt. Enligt den logiken. Så, men nu mötte de ju ändå guldvinnare, så kanske, man kan ju också säga att Luleå gjorde minst lika bra motstånd som Djurgården gjorde i finalen. Så att vilka som var bäst av Luleå och Djurgården är väl svårt att säga. Så att de var väl andra eller tredje lag förra året där. Mm. Frölunda imponerade i slutspelet förra året. De gjorde det bra.
Ja, de fick ju den här kicken. Vi ska komma tillbaka till Luleå. Men bara, de fick ju kicken efter de vann Champions Hockey League förra året. De har fått en kick det här året också, men en negativ kick. Men efter de har vunnit Champions League förra, här Champions Hockey League ska jag säga, förra året, då förlorade knappt någon match.
Nej.
Så jag vill ha den här trenden nu när man går in i slutspel. Ja. Men det jag undrar med Luleå lite, det är ju att de släpper in få mål. De har ingen riktig första kedja. Powerplay, det är väl bara sådär, vad har de fått fart på det nu på slutet?
Ja, det blir väl lite bättre, men det är ju inte något, det är absolut inget som sticker ut på det sättet där, utan det, nej.
Jag undrar om de ska möta samma lag i 7 matcher där. Mm. De riskerar ju kanske att få möta också Frölunda exempelvis då. Det kan bli tufft för dem alltså, och de är ju det laget som alla jagar också, som all press på sig. De har ju nästan börjat med den här BSTL hashtaggen lite överallt också. Ja. Och Robban Hedlund håller på att trycka röda flaggor med liksom BSTL på nu och så vidare. Alltså Buckland ska till Luleå. Det är alltså Le Mat de tänker på det uppe. Det där är ganska, och du hörde ju Bulan mot Roger Rönnberg också.
Mm.
I mötet botten.
Väldigt olikt Thomas Berglund som brukar vara ganska orolig för att det liksom ska
fast
vara.
Fast de har ju blivit lite stora,
ut.
Eller hur?
Ja,
de har ju fått en tuppkam nu där uppe.
Jo då, absolut. Och sen ska vi väl vara ärliga och säga det, att vilka Ja, vi tar bort Anders Forsberg och Bert Robertsson, men vilka andra presskonferenser de har hettat till på? Finns det en gemensam nämnare i de presskonferenserna som du kan komma på? Oavsett om det
Roger Rönnberg.
Ja. Mm. Om det är Peter Andersson i Malmö, om det är Bert Robertsson, om det är Thomas Berg. Han är ju alltid inblandad. Mm. När det väl händer någonting.
Och det här vet ju de andra tränarna.
Ja.
Ja det, men vi måste kärleksbomba Luleå lite då. Ja. Nu var vi lite så här, men du tror att de går till final?
Jag tror att de går till final, absolut. Jag har ju tippat dem där också, så att då får jag väl hålla fast i det. Sen får vi se om Frölunda lever upp till mitt finaltips också. Jag har ju tippat en final mellan Roger och Thomas Berglund. Så att Roger Rönnberg och Thomas Berglund.
Vi får se om det kan bli en möjlighet. Vi får se vilken sida de hamnar på, de här lagen i slutspelsträdet där.
Det skulle vara rätt häftig final ändå,
ja,
med tanke på historien.
Ja, jag tar gärna den här matchen. Jag har inga problem med det.
Det är frågan om de kan mötas. De är så högt. Alltså Luleå kommer vara högst rankad. Frölunda
kommer vara väldigt långt ner rankad. Om de nu inte nu rasslar upp så att de kommer lite högre då.
Det kan inte gå. De måste liksom någon, antingen att de rasslar upp en bit, eller att så här, åttan eller nian eller någonting liksom går
vi
långt.
Se. Allt kan hända i slutspelet.
Absolut.
Då.
Ja, nej, men de är otroligt imponerande.
Varför är de Sveriges bästa hockeylag? För det är de ju nu.
Ja.
Varför är de det? På en minut.
Men jag skulle vilja lägga mycket på Thomas Berglund där ändå, hans liksom enträgna jobb, det är ju min det är nummer ett tycker jag då, på sättet han gjorde ju samma resa med Brynäs i stort sett, va? Och han får ju spelarna att växa något enormt. Sen tycker jag ju också att vad har gjort, jag tror att Ulf Engman och Stefan Nilsson är ett bra par där uppe som sportchefer, och man jobbar på lite annorlunda sätt med lite, man är ganska statistiskt noggrann när man gör värvningar, nyförvärv och sådär, hur de är så mycket underliggande statistik och så, så att det, men framförallt alltså det sättet han leder laget med, allt från hur hårt de tränar till hur noggrann han är med detaljerna, till vilka krav han ställer på samtliga spelare, det är för mig jag kommer inte runt det.
Är det här sista chansen för Luleå också? Det vill säga att han är ju en jobbig chef, alltså, skulle du jobba under honom skulle du nog tycka att gud vad jobbig han är som påpekar, alltså om jag har skrivit en dålig ingress, då pekar han, titta vad gjorde du här Abris, och så liksom så här ska du göra, och så får du se felen och så vidare, så han nöter ju, och det krävs ju ett speciellt psyke att höra nötandet dag ut och dag in. Sen är det ju det som gör effekt. Jag frågade honom, hur skulle du beskriva din ledarstil, och sa han, ja, jag är noggrann. Det vill säga att han, många kanske ser, jag hoppade felet att en spelare åkte vänster istället för höger, men han han åker ju påpeka varje dag, du svängde vänster här, du skulle svänga höger. Och det är ju en styrka. Fast jag menar, att vara spelare i Luleå under många år måste ju göra att man känner sig som en liksom kölhalad råtta.
Det här är jätteberoende av samma sak som man egentligen är i Malmö och Frölunda, om vi ska dra likheter med de två tränare som jag tycker ligger närmast två spelare. Det här är väldigt beroende av att du vinner och att du går bra.
Ja.
Då orkar du. För spelare tycker det är kul att vinna. Och,
då kan man underkasta sig skiten.
Ja. Jag hade en extremt jobbig tränare i Norge. Men vi var alltid förbannat bra i slutet på säsongen. Vi tränade stenhårt och man var så läspan. Men man visste att det här kommer att bli bra. Och jag tror de känner likadant. Men visst, åker Luleå ut i kvarten i år. Och så ska han hålla på och nöta nästa år med dem. Och det kanske, då är man ju lite
gränsstandard. Som blir äldre.
Det är samma med Roger Rönnberg. Jag hade ju frågetecken inför förra säsongen. Nu är man vid ett vägskäl. Det får inte bli ett nytt slutspelsfiasko. För då orkar inte spelarna vara där 9-4 varje dag och hålla på. Nu vann de ju förra året. Och då blir det lite annorlunda, va? Peter Andersson i Malmö.
Det finns ju en... Du har ju en sak som är ganska lika i både Luleå och Frölunda. Först har de ju tränare som orkar... kanske har någon bokstavskombination också, att de orkar ligga på något sätt varje dag. Sen har de lagkaptener som köper deras ledarstil och vill vinna väldigt mycket. Erik Gustafsson, Joel Lundqvist och så vidare. Och
då Händemark.
Då får ju spelaren, eller tränaren får ju spelarna med sig på något sätt när man har en lagkapten som köper det här fullt ut då. Det är ju snarlikt då. Hur ska lag slå Luleå? Hur ska man agera över 7 matcher? Ska man liksom köra våldshockey alla Malmö på 90-talet? Eller vad ska man köra för typ av hockey?
För mig handlar ju Luleå mycket om att vinna mot Luleå. Det handlar ju om att lösa deras forecheck. För den är de ju enormt.
Spelas ur den. Är det något lag som, nu drar jag min kanin ur hatten här. Det var ett bra uttryck som du sa alldeles nyss. Är det något lag som har löst Luleå den här säsongen?
den här säsongen har väl varit lite si och så med det. Jag tyckte Frölunda gjorde det på ett väldigt bra sätt i semifinalen förra året. För mig handlar det ju väldigt mycket om att inte spela pucken längs sargen. Alltså inte spela den i runden, för där är de ju hopplösa, lurerna.
Man ska göra Oskarshamnslösningar, spela framför mål alltså.
Ja, spela på fri yta där. Mm. Och, ja. Lyfta ut ibland också. Det gör lite ont i kroppen på om man säger det. Jag gillar ju att spela ut. Men det är också ett alternativ.
Man ska köra tråkhockey menar du alltså?
Nej, man ska spela en kreativ hockey och försöka hitta lösningar på det. För spelar man sig ur den där första pressen som man sätter, då har man ganska bra förutsättningar att få till ett numerärt överläge i en kontring. Även om de backcheckar som illrar så lyckas man spela sig ur den. Men håller man på skvättepuck längs sargerna och i rundlarna och det här, då är det liksom, det går inte mot dem, för de är så fruktansvärt intensiva. Och just sättet också de jobbar med sina klubbor och är där hela tiden. Mm. Du skulle bli galen om du var på isen om du mötte dem. De är hopplösa.
Jag hade nog blivit en klubba i huvudet.
Och så i sin tur också flytta gärna upp spelet så de får smaka på samma. För de tycker, det är inget lag som tycker det är speciellt kul att vara i egen zon där. Och det gör inte Luleå heller. Så att det
gäller att lösa. Två bra målvakter också. Det hjälper inte att köra över en målvakter.
Sen har du en sak till som jag vill lyfta fram. Och det är ju den här special teams-matchen där som du var inne på. Deras powerplay är inte bra. Kan man vinna den, vilket man har goda förutsättningar mot Luleå, det är väl den spelform man har störst chans att slå dem i. Så det är också en punkt. För jag har sett att deras powerplay är förvånansvärt, alltså jättestereotypt många matcher. Och så jag tycker de har ändå ganska många kreativa spelare. Nu får de säkert bättre snurr på det här framöver. Men jag var inne och tittade. Alltså jag vet inte om de ligger på 15% eller någonting sett över hela säsongen, Luleå. Det är ju funkar ju inte alls om de ska gå långt i slutspel. 15-48 ser jag att de har här nu. Så det är ju... Det är visserligen ett ganska bra boxplay, men tittar på Färjestad och Rögle så ligger de på 26-27% i powerplay. Så där har ju Luleå definitivt...
Och Luleå har alltså gjort 24 mål mer än Brynäs, alltså bara 24 mål mer än Brynäs som hamnar utanför slutspel. Så det är ingen målmaskin.
Nej,
och det är också... De vinner ju inte guld genom att spela en offensiv hockey, de kommer vinna guld via att ha en bra defensiv.
Och där vill jag också säga det, vi var inne på med att spela budget och sånt här lika. Jag skulle vilja påstå att Brynäs spela budget är inte ett dugg lägre än vad Luleå spela budget är. Brynäs slutar 11 eller 12, Luleå kommer rätta. Då kommer vi tillbaka till det här som jag säger med hur viktigt allt det här är runt omkring. Va? Det är inte att man åker runt och vinner med någon stjärnlag längre, utan det handlar om vad du får ut av de spelarna du har. Och de är ganska likvärdiga överallt, skulle jag vilja påstå.
Bra tugg, nu har vi passerat en timme och nu ska vi ta en dusch. Vi ska borsta tänderna. Vi ska sätta på oss finskjortan och förbereda oss inför en trevlig kväll. Är du lite nervös inför kvällen?
Jag har ju liksom,
du gillar ju överraskningar, vet jag.
Ja, jag hatar överraskningar. Jag hatar att vara i fokus. Så att, jag har ju bett dig om att det ska bli väldigt lite fokus på mig idag.
Brukar jag lyssna på dig, eller?
Aldrig.
Nej.
Jag har bett dig typ 10 gånger. Men jag är fortfarande otroligt orolig för vad du ska hitta på. Men det ska bli kul. Nu fick jag precis ett återbud från Maestro Wennerholm.
Ja, jättetråkigt.
Ja, jättetrist. Men det behöver vi kanske inte ta upp här.
Nej. Nej, så är det. Vi tackar för att ni lyssnar och som sagt var gratta Abris på Twitter och kom gärna med feedback. Vad är roligast att läsa? Och var helt ärlig nu. Topplista eller flopplista? Tack för att ni lyssnade på oss.